engelska. Strax börjar vårt populära önskeprogram Levi Seppä med programledaren Ismo Varonen. Den hör du i P2, P6 eller SR Play-appen. Jag heter Marco Sävelä och säger hyvä viikonloppua!
Det är fortfarande stopp för tvärbanan mellan Gullmarsplan och Sickla på grund av urspårning. Flera inställda avgångar och förseningar förekommer på övriga sträckor. Resenärer hänvisas i nuläget till alternativa färdmedel och tvärbanan den vänder just nu i Gullmarsplan. Ersättningsbussar är beställda men inte i driften. Riksväg 77 mellan Knivsta och Rimbo, mellan Gottröra kyrka och Rimbo i riktning mot Norrtälje. Personbil i körfält där mellan, eller vid trafiksignalerna menar jag.
P4 Extra.
Dystra tongångar i Göteborg när Magdalena Andersson höll tal på S-kongressen. Havet är djupt och vad rör sig egentligen där nere? Sportfiskarna vill väcka barns intresse för livet under ytan. Hon trodde hon hade cancer, då kom MS-diagnosen nästan som en lättnad. Vi talar med Julia och läkaren Anders om att leva med MS. Och så kommer Uno Svenningsson på visit med ny musik. Allra först dock Ekot.
När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skulle hålla sitt stora tal på Socialdemokraternas kongress idag stördes det av klimataktivister. Aktionen avbröts dock snabbt. I talet sen målade Magdalena Andersson upp en mörk bild av framtiden. Hon sa bland annat att vi står inför en tid där kriser och omvälvande skiften riskerar att bli det nya normala. I Finland går nu utredningen kring den oljetanker som misstänks ha skadat flera kablar i Östersjön i fjol vidare till åtal. Enligt polisutredningen är fartygets kapten samt första och andra styrman misstänkta för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, rapporterar Svenska Yle. De brottsmisstänkta fartygsbefälen på tanken Eagle S har belagts med reseförbud och är fortfarande kvar i Finland. I Pakistan har nu en lag skrivits under om att det blir en 18-årsgräns för att ingå äktenskap. Lagen har kritiserats bland annat av religiösa grupper som anser att den strider mot islam. Men samtidigt ser människorättsorganisationer den nya lagen som en stor seger eftersom de hoppas att den kan leda till att flickor får möjlighet att studera längre. Finansinspektionen varnar idag för bedrägerier där gärningsmännen påstår sig arbeta för just Finansinspektionen. De här bedrägeriförsöken har utförts via telefon eller mejl. Där bedragarna erbjuder till exempel hjälp med att få tillbaka pengar som man förlorat vid tidigare bedrägerier. Enligt Finansinspektionen kontaktar man dock aldrig konsumenter i sådana ärenden. Per Edberg med Ekonyheterna.
Radiosporten börjar med beachvolleyboll. David Åhman och Jonathan Helvigar vidare i världstortävlingen i tjeckiska Ostrava. Duon besegrade idag det amerikanska paret Miles Partain och Andy Benesch med 2-1 i set. Sverige är i och med segern klara gruppvinnare och slipper därmed kvala för att ta sig till slutspel. Nästa match imorgon. Nu fotboll och efterspelet till den stökiga cupfinalen.
Ett 20-tal personer är misstänkta för våldsamt upplopp efter torsdagens cupfinalmatch mellan Malmö FF och Häcken. Det här uppger Fotbollskanalen. Enligt anmälan ska folksamlingen ha hindrat ordningsvakter från att upprätthålla den allmänna ordningen. Och folksamlingen ska ha gått till förenat våld och knuffat andra personer, kastat flaska och bengal och förstört skyddsnätet som löper längs läktaren. Ingen person har ännu blivit omhändertagen eller frihetsberövad. Polisen kommer nu att analysera övervakningsfilmer.
Reporter Josefin Modig, P4 Malmöhus. Vi fortsätter med fotboll. AC Milan med Zlatan Ibrahimovic i ledningen har nu gjort klart med en ny huvudtränare. Det blir den rutinerade italienaren Max Allegri som återvänder till klubben. Och något som har varit på gång länge men som nu är helt klart. Storstjärnan Trent Alexander-Arnold har skrivit på ett 6-årskontrakt med Real Madrid. 26-åringen ansluter till klubben redan på söndag och är därmed spelklar lagom till klubblags-VM i mitten av juni. Mer fotboll blir det ikväll för damlandslaget i Nations League. Vi hör Magdalena Eriksson.
Men jag tror att vi har goda chanser mot Italien samtidigt som vi har otroligt stor respekt för Italien som landslag. Det är alltid tuffa matcher när vi möter dem, varierande resultat, men vi kommer ge allt. Vi kommer gå ut och göra allt för 3 poäng.
Sverige-Italien ikväll 18:20 i P4 och SR Play.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Kris är det nya normala. Det var dystra tongångar och klimatprotester när Magdalena Andersson höll tal på S-kongressen i Göteborg för en stund sedan. Havet är djupt, men vad rör sig där nere egentligen? Ja, sportfiskarna vill väcka barns intresse för livet under ytan med musik och makrillar och maneter. Hon trodde att hon hade cancer. Då blev MS-diagnosen nästan som en lättnad. Idag pratar vi med Julia och läkaren Anders om att leva med MS. Nya tyska tongångar vankades och mer stöd till Ukraina när Friedrich Merz mötte Volodymyr Zelensky. Vår korrespondent berättar om det mötet. Och så ska vi frossa i bra barnböcker. Vi ska berätta om allt kraftigare protester mot turism och turister i Sydeuropa. Och så kommer Uno Svenningsson hit på visit med lite ny musik i bagaget. Där har ni dagens P4 Extra. Nu kör vi! Belong Together! Mark Ambor inleder låtlistan. Här kommer den! I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. Mark Ambor, Belong Together, som ett glas kallt iste en varm dag, är det poetiska budskapet från Mark Ambor där. Ja, här har vi P4 Extra med mig, Erik Blix. Idag det är inte så varmt, men det är ju ändå någon sorts sommar och man får leva med det mulna om man känner för det. Vi ska börja med Socialdemokraternas kongress som pågår i Göteborg. Magdalena Andersson höll tal tidigare idag och det blev lite stök. En klimataktivist fick föras bort efter att ha stört det där talet. När Magdalena Andersson väl kom igång sa hon bland annat: världen av igår finns inte mer, den kommer aldrig tillbaka. Och kris tycks vara det nya normala. i detta lite dystra tal från Magdalena Andersson. Helena Gissén, Ekots politiska kommentator, vet mer detaljer i det hela. Vad kan du berätta?
Ja, man kan säga att det här var ett tal av en statsministerkandidat, mer än en partiledare egentligen. Hon tog ju avstamp, Magdalena Andersson, i sitt telefonsamtal med Ukrainas president Zelensky dagen för Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022. Och så konstaterade hon det du nämnde då, att vi har en ny världsordning. Så strategin här, det var statsmannamässighet. Hon betonade att hon söker mandat för att leda Sverige där inre och yttre säkerhet, välstånd och gemenskap ska öka. Sen anlägger Andersson ofta numera en patriotisk ton. Det är mycket att Sverige ska bli mer som Sverige. Det är viktigt med värderingar. Hon vill att svenska flaggan ska hissas på alla torg och så vidare. Och det var rätt mycket av det även idag.
Mm. Och då kan man ju fråga sig vart Socialdemokraterna är på väg. Därför att det är ju ganska avgörande när man ska bilda regering. Eftersom vi inte har något parti som har någon egen majoritet i det här landet. Och då snackas det ibland om att Socialdemokraterna är på väg vänsterut. Är det någonting som märktes i det här talet?
Det har ju framförallt handlat om den ekonomiska politiken, och i talet idag så sa hon att det behövs en ny sådan. Partiet har ju temat nu att marknader har misslyckats, att samhället ska ta tillbaka kontrollen, och det ska ju då bland annat ske genom att man förbjuder vinster i delar av välfärden, att staten ska ha en större roll i investeringspolitiken och så vidare. Men samtidigt så kan man ju säga att tuffare tag i kriminalpolitik och migration och integration, som hon också pratade mycket om i talet, det är ju snarare en högersväng. Ja. Så att partiet går i olika riktningar och tycker själva att de framförallt går tillbaka till sina rötter.
Mm. Vänster, höger, helt om, sa man när jag gjorde lumpen. Det kanske var något som präglade Magdalena Anderssons tal också.
Ja, lite så.
Du, hur viktigt är det här talet för henne?
Ja, nu närmar sig ju valet. Det är val nästa höst, så nu stiger temperaturen i svensk politik. Och det är ju viktigt när partierna samlar sina förtroendevalda till kongress att de här talen slår an. Det får inte vara för intetsägande, men ombuden ska ju samtidigt känna igen sig och gilla det de hör. Det handlar mycket om att inspirera och mobilisera, så att det är viktigt skulle jag säga.
Mm. I opinionsmätningarna går ju Socialdemokraterna ganska bra, men frågan är då, kan de bilda en regering, och i så fall med vilka?
Ja, de går ju väldigt bra just nu, men det där är ju den stora frågan som alla ställer sig, men som Andersson själv inte vill svara på, kanske inte ens före valet. För att det finns ju i praktiken inget rödgrönt lag, ingen vet hur det ska gå att få ihop Vänsterpartiet och Centerpartiet, om nu båda behövs efter en eventuell valseger.
Mm.
Och det finns också väldigt många tänkbara konfliktfrågor mellan partierna. Man är oense om migration, kriminalpolitik, vinster i välfärden, skatter, annat, mycket annat. Så att det blir ju tuffa förhandlingar för att få ihop ett regeringsunderlag på den sidan om den vinner.
Och så avgörs ju faktiskt inte val i opinionsmätningar ett bra tag före valet. Det kanske man ska komma ihåg.
Det får man komma ihåg, ja.
Hur är stämningen i partiet idag? Är det ett enat parti vi talar om? Därför att den här riktningen, vänster eller höger, det är ju ändå en konfliktfråga i Socialdemokraterna.
Ja, nej, men det är bra stämning i partiet. Det är bra bortsett från att socialdemokrater inte gillar att sitta i opposition. Man har ju bra opinionsstöd, man har bra förtroendesiffror för Andersson som är väldigt populär i sitt parti. Inga svårare konflikter skulle jag säga. Alltså här på kongressen har ju partiledningen fått ge med sig lite grann för partivänstern. Men det har inte varit några jättestora uppoffringar, det kan man inte säga faktiskt.
Nej. Hur var det med det här störande inslaget då i samband med att Magdalena Andersson höll sitt tal? Vad gick det ut på?
Ja, det var klimataktivister som försökte göra sina röster hörda då, men det stoppades ju omedelbart. Det var bara igång några sekunder, och det är från en grupp som heter Ta tillbaka framtiden. Det påstås att de var åhörare, men vi har inte riktigt fått klart för oss hur de hade kommit in här.
Om drygt ett år är det som sagt val igen. Vad blir det viktigaste för Socialdemokraterna att fokusera på fram till valet? Vad tror du blir tänkbara vinnarfrågor för dem?
Ja, alltså jag tror att vi kommer att få höra mycket mer om det här med marknadsmisslyckandena och behovet av att samhället återtar kontrollen. Och till skillnad från dagens tal som var ganska fritt från anklagelser mot regeringen så lär vi få höra mycket om hur Tidöpartierna har misslyckats med ekonomi, sysselsättning, kriminalitet och välfärd. Det där är ju teman som vi brukar höra mycket av från Socialdemokraterna och det lär återkomma framöver här nu mot valet.
Mm. Där är temat. Med variationer får vi gissa då, om vi ska gissa som Helena Gissén, förlåt att jag blev lite göteborgsk där, politisk kommentator på Ekot direkt från Socialdemokraternas kongress i Göteborg.
Jag är högt över vattnet, nya varvet, under jag ser allting som händer, Askims ränder, och under skinnet är jag. Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet, jag bor i den mörka solens stad. Ljuset i natten, vinga vakten, hela månen är jag. Jag är alla dina vänner, var är dina vänner? Och när du vänder, vem står kvar? Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet, jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig, lys på mig, lys på mig. Jag är på en resa, letar efter ord, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, men ligger under bordet, jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig. Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton.
Lys på mig, tycker Victor Lexell. Det är den här nya popdängan som kanske blir en sommarhit, åtminstone om man frågar vissa producenter för P4 Extra.
Si je...
Caroline Farmer heter hon med Désenchanté i P4 Extra. Hörde den låten och nu tänkte jag att vi skulle prata fiske lite grann. Jag älskar fiske, framförallt sommartid, att ligga på en brygga och meta krabbor eller meta någonting annat. Det är ju underbart. Och det där med fiske, det är någonting som alla barn borde få uppleva, det tycker jag. Och det tycker också sportfiskarna, eller framförallt fiskliv. För med musik, barnkör och gästartister som till exempel Stefan Sundström och Isabella Lövin så vill nu sportfiskarna väcka intresse för livet under vattenytan. Och särskilt då för ungar i förskoleåldern. En barnskiva släpps med namnet Makrillar och maneter. Viktor Sandberg är ungdomsansvarig på Sportfiskarna och med mig nu i P4 Extra. Hej!
Hej!
Vad tänker ni att den här musiken ska göra för nytta?
Ja, men vi vill ju skapa en relation, en första relation mellan det lilla barnet och det stora havet egentligen. Mm. Och den här relationen, den kan ju för några av de här barnen vara det absolut första man får till det här livet som är bredvid oss. Så att där vill vi såklart att väcka massa nyfikenhet. Och om man har väckt en nyfikenhet och man har byggt en relation, då blir det också mycket roligare att lära sig mer om livet under ytan.
Ja, och det är ju livet under ytan det handlar om. Vad kommer barnen att lära sig?
De kommer få lära sig en massa roliga saker, för det ska gudarna veta, att det finns massvis med fiskar med fantastiska egenskaper. De kommer i den här skivan att få lära känna tre stycken karaktärer. Det är öringen Örjan, det är gäddan Gärda och det är abborren Amir. Och de kommer få följa med de här fiskarna på fantastiska äventyr där de träffar på helknasiga varelser under vattnet.
Ja. Hur ser kunskapen ut för barn i gemen i den åldern? Vad vet man och vad vet man inte?
Ja, men det vi vet är att jag har åkt runt till ett gäng olika förskolesandlådor runt om i landet och pratat med barn. Och det man märker är att det finns ett jättestort intresse för livet under ytan, men det finns inte så mycket kunskaper. Och där kommer väl vi in någonstans, att vi tar det intresset och så transporterar vi dem genom musiken till mer kunskap om det då.
Ja, men du, jag tänkte på det. Jag pratade ju här inledningsvis om att ligga på mage på en brygga och fiska krabbor eller meta abborre. Det är ju underbart, men det finns ju också någon sorts konflikt med livet under ytan och det här att det också är byte. Mm. Vi vill meta upp dem. Ska man vara lite rå så kan man säga så här, att lära en unge att stoppa tummen i munnen på en abborre och bryta nacken av den, det är inte så trevligt, men det hör ändå till på något sätt. Mm. Hur tar man itu med den balansgången?
Nej, men jag tror att man behöver skapa en sund relation till livet som pågår precis bredvid den. Och ju mer kunskap vi har om det, desto mer kommer vi att värna om bestånden av de här fiskarna. Mm. Så att fånga en abborre för att man ska tillaga den hemma, det är ju fullkomligt fantastiskt, så länge den är fångad från hållbara bestånd. Och den balansen har jag i alla fall hittat där någonstans, att ett hållbart uttag av matfisk, det är bara positivt.
Det finns så väldigt mycket fisk på västkust och på ostkust och i våra sjöar. Vad har en sån firre som fjärsingen för superkraft, och vad vet barn om den? Det är knappt att vuxna vet vad det är ju.
Nej, men fjärsingen, den har faktiskt en riktig superkraft. Det är nämligen så att den har ett riktigt jobbigt gift.
Ja.
Det är den giftigaste fisken vi har i Sverige och kanske den enda. Så om du fångar en fjärsing eller en fisk som du aldrig har sett, så var lite extra försiktig, för det gör riktigt ont om man blir stucken av den.
Ja, men det är väl lite som att få ett huggormsbett nästan.
Ja, det är ungefär precis så. Eller ett getingstick om man är allergisk och sådär. Så blir man stucken av en fjärsing, då ska man faktiskt kolla upp det.
Och sen ställer ni sig frågan om rudan verkligen är blyg på riktigt. Vad menar ni med den frågan?
Ja, men precis. Ja, men det är det här som jag tycker är så fascinerande med livet under ytan. Att i Sverige har vi 250 olika fiskarter ungefär. Och alla de här arterna har massa egenskaper för sig. Så att rudan, en av mina favoritfiskar för övrigt, det är en försiktig liten fisk, eller inte så liten ibland, men den smyger sig liksom ut på nätterna när ingen annan är runt och håller på och stökar och äter så där försiktigt. Och om man råkar ropa buh, då försvinner den på en sekund. Så att den är absolut lite blyg.
Ja. Du, det är flera gästartister med, bland andra Stefan Sundström och Isabella Lövin. Var det svårt att få dem att ställa upp?
Det finns ju jättemycket folk som bryr sig om havet. Det finns jättemycket folk som bryr sig om fisk. Och Stefan och Isabella är ju två verkliga talespersoner för att ta hand om våra hav. Så att, det var faktiskt inte ett dugg svårt. Utan när vi frågade så ville de självklart bidra ännu mer än vad de redan gör. Så att, nej, inte svårt.
Är det här då sportfiskarnas nya karriär, att ge sig ut på topplistorna?
Ja, alltså, vi är ju en organisation som arbetar för friska vatten och friska fiskbestånd, men vi gör ju det på väldigt många olika sätt. Många av mina kollegor, de jobbar ju med praktisk naturvård, där de ser till praktiskt att fisken ska få tillgång till de miljöerna den förtjänar. Men vi jobbar ju också intressepolitiskt med påverkansarbete och så vidare, och självklart då kunskapsspridning. Så ja, det här är ju ett sätt att sprida kunskap på, och ett lekfullt sådant, så det är klart att vi ska fortsätta göra musik också.
Mm. Och då kan det låta så här när det är sportfiskarna som gör musik. Makrillar och maneter ska vi lyssna på. Viktor Sandberg, ungdomsansvarig på Sportfiskarna, har vi pratat med. Tack så mycket och ha det så gott.
Tack.
Högt uppe i bäcken där örsingen bor, kan hoppa högre någon kan tro. De säger hej du, jag hoppar högre nu. Makrillar och maneter, vad tokigt fiskarna heter. Sim, sim, sim och plaska på, vem kan vi få möta då? Nu dyker vi ända ner i djuphavet. Nej men, vem är det som kommer här då? Med lampa i pannan och allt. Långt nere i djupet där marulken bor, den har lampa i pannan, om någon kan tro. Den viskar tyst du, jag måste läsa nu. Makrillar och maneter, vad tokigt fiskarna heter. Sim, sim, sim och plaska på, vem kan vi få möta då? Nu simmar vi in i viken här. Nej men, här kommer det ju tusentals små pyttefiskar. Vilka är det? Där inne i viken, där spikarna bor, de är flera och mindre än någon kan tro. De piper, hej du, vi är så pyttedjur. Makrillar och maneter, vad tokigt fiskarna heter. Sim, sim, sim och plaska på, vem kan vi få möta då? Ta riktigt stora simtag mot kusten. Men pass på, här kommer en gapande haj. Är den farlig? Där ute på kusten, där brugdhajen bor, med öppnare munnar än någon kan tro. Den gapar, haj haj, du simmar in i maj. Makrillar och maneter, vad tokigt fiskarna heter. Sim, sim, sim och flaska på, oj vad skoj vi mötte på. Oj, vad skoj vi mätte på!
Makrillar och maneter med My och Mats där i P4 Extra. Lite kunskap om livet under ytan. Nu dags för lokala nyheter.
Klockan är 13:30. Nyheter från P4 Stockholm. Apptaxibolaget Bolt börjar köra skol- och omsorgsresor i Sigtuna kommun. Bolt har tilldelats ett 2 år långt uppdrag, skriver företaget i ett pressmeddelande. Tidigare har företaget tilldelats ett avtal i Region Uppland, något som kritiserats kraftigt av Taxiförbundet, bland annat för att Bolt inte har något kollektivavtal. Cirka 9000 personer har de senaste åren sökt till hemvärnet i Stockholmsregionen, men bara drygt 1000 har fått en plats, rapporterar SVT. Intresset för hemvärnet har stigit kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina. Men det finns inget beslut om att utöka antalet platser. Nu tittar försvaret på att försöka få frivilliga stockholmare att bli hemvärnssoldater i glesbygden och att eventuellt ta in fler än tänkt. På lördag förvandlas Annexet till en fighting-arena. Då hålls tävlingen Superior Challenge 28. Kevin Sataki kommer stå mitt i hetluften som domare.
Den är väl den största vi har i Sverige, Norden och övre Europa. Liksom. Den har ju funnits länge och det är tävlande från hela världen. Jag tror att det är viktigt att man försöker avskärma sig så mycket som möjligt. Sen försöker jag liksom träna, andas så att man är lugn och kommer ner i puls. Så förbereder jag mig.
Reporter Rosanna Lindén. Nästa vecka påbörjas bygget av nästa etapp bostäder på klassisk mark i Solna. Det handlar om gamla Råsunda stadion och det är Peab som bygger drygt 140 nya bostäder. Och projektet har passande nog döpts till Mittfältaren. Som väderprognos, det är molnen som dominerar idag med en del skurar. Temperatur 13-17 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll varierande molnighet med någon skur och i natt efterhand klart väder. Imorgon, då blir det soligt. Jag heter Henrik Sell. Nu ska vi få en trafikrapport från Johanna Gustafsson.
Som börjar i Södra länken, där ligger det en kövarning. Det går trögt i tunneln, men så kan man välja annan väg så är det bra. E18 Norrtäljevägen, strax efter trafikplats Ledinge, avfart 190 i riktning mot Stockholm. Där ska det ligga ett tappat däck i körfält. Och vad det gäller kollektivtrafiken så är det fortfarande stopp för tvärbanan mellan Gullmarsplan och Sickla. Och prognosen är satt till klockan 18. Just nu så trafikerar en ersättningsbuss sträckan.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Och idag har vi någon speciell gäst här lite grann i studion för att vi ska slå an ett tema som handlar om MS. Sjukdomen alltså. Vår gäst heter Julia och har den sjukdomen och vi ska också prata med en läkare och expert på det hela. Men först ska vi lyssna på Alvin Lee Meldau. Det här är ju Elvis, I Love You. Contact my age, still bipolar. I'm so lonely but God knows I try. Kind of selfish and it's all a lie. Got some fear in my face, a bloody joker. I'm still trying to get my album by. But I guess it's kind of over now. I keep faking till they find me out. Made it old school when it should be loud. If I don't know where to live my life, I might find myself satisfied. So I get back on the sofa. It might come true. And now I changed up about as much as a man can do. Ever since I love you. Changing from within. Suicidal, but at least I'm thin. I still got meat. Words but sober. There's always someone getting in my way. She had plans for me, but that's okay. Should have called her back yesterday. But I will never play it sweet. Sofa, ooh, no, I'm waiting on you. If I don't go ahead and live my life, I might wake up and the dream will die. So be careful what you wish for, it might come true. And now I changed up out as much as a man. Every side I love you. den kärleksförklaringen till Elvis med Albin Lee Meldau här i P4 Extra. 20 000 personer i Sverige har sjukdomen MS, alltså multipel skleros, som angriper nervsystemet. Det här är en sjukdom där kunskapen och behandlingsmetoderna har utvecklats enormt de senaste 15 åren. Vi ska prata om det en stund nu. Jag har med mig Anders Svenningsson som är överläkare och professor i neurologi och en av Sveriges ledande forskare inom området. Och framförallt här i studion så har jag Julia Möller Samuelsson som fick sin MS-diagnos bara för 5 år sedan. Välkommen hit Julia och välkommen Anders som sitter i en studio i Borås.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Till att börja med Julia, hur mår du just idag?
Jo men jag mår bra ändå. Ja. Jag kommer direkt från en begravning, men ja. Det var en fin stund så att jag känner mig lugn och ja, i mig själv.
Lite eftertänksam. Mm. Det är lite märkligt det där med begravningar. Ibland kan det vara en glädjerik stund. Mm. Det ska det ju vara egentligen när man minns dem som
en ljus man tyckte om. Stund. Mm.
Anders, vad är MS för typ av sjukdom om du beskriver det så att alla lekmän begriper?
Ja, det är en sjukdom där immunsystemet angriper den egna vävnaden, så kallad autoimmun sjukdom.
Ja, kroppen och strider mot sig själv lite.
Jajamensan, det är som ett gerillakrig där immunsystemet har bestämt sig för att egen vävnad har blivit en fiende och angriper den. Mm. Och vid MS är det just hjärnvävnad och ryggmärgsvävnad.
Okej, Julia, hur brukar du förklara vad det är för sjukdom du har, när någon undrar?
Ja, men just för mig så brukar jag använda beskrivningen som min pojk Sven, som är 11 år. Han brukar säga som att det är som att mobilladdaren inte funkar. Alltså det är glapp i laddaren, du kan ladda men batteriet blir inte fulladdat.
Ja.
Så är det som en beskrivning för hur det fungerar för mig.
Hur känns det i kroppen då?
Ja, det känns på lite olika sätt, men för mig har det framförallt yttrade sig som en hjärntrötthet.
Aha. I hjärnan snarare än
mer kognitivt än fysiskt för min del.
Ja, för det har man ju en känsla av att det är många som får problem med sin motorik helt enkelt. Ja. Med musklerna och benen och armarna.
Precis, men i och med att det sitter i centrala nervsystemet så kan det gå ut var som helst i kroppen egentligen. Eller vilken funktion som helst kan drabbas, så som jag har förstått det.
Du föddes i Göteborgs skärgård på Donsö.
Ja,
för alla er som inte har varit där kan jag rekommendera en tur dit någon gång. Där bor du med man och barn.
Ja.
Och det gjorde du redan då för 6-7 år sedan när du började förstå att någonting inte riktigt var som det skulle med dig.
Det stämmer.
Vad var det som hände?
Nej, men för det första som hände var att jag började se dubbelt. Och det var ju ganska så liksom tydligt att någonting var fel.
Ja.
Men jag väntade väl ändå några dagar och sen ringde jag väl sjukvårdsupplysningen och tyckte de att du måste till akuten. Så jag åkte in och blev undersökt av en ögonläkare och sådär som tyckte att nej, men det är inget liksom större fel utan det här kommer läka ut.
Ja.
Men sen månader gick och det läckte ut, men jag kände ändå i kroppen och i huvudet och framförallt att någonting hade förändrats och jag var tröttare. Kände mig som att jag var utbränd fast jag trodde själv inte att jag var utbränd. Men jag kände att det fungerar inte som det brukar göra för mig.
Men förstod du ändå då att det var toppen på något isberg där, att det var något
men
annat?
Någonting. Så en oro började ju liksom sprida sig i mig också som kanske inte gjorde saken bättre. Men jag var liksom, kände att någonting var fel och försökte liksom komma på vad det kunde vara.
Började du googla?
Det gjorde jag absolut.
Ja, det kan vara det hemskaste man kan göra, för det finns så många sjukdomar som kan stämma in på en del sådana där saker.
Ja.
Vad var det du var rädd för?
Nej, men mycket var jag rädd för. Ja. De värsta sakerna blir det ju liksom som ändå börjar snurra i huvudet.
Mm.
Och så när man liksom inte får riktigt gehör för det, utan blev liksom fick förslaget att jag kanske skulle ta något lite
lugnande.
Ja, lite så istället. Mm. Att jag var stressad kanske.
Och där gick du och trodde att du hade en hjärntumör.
Ja, men någonting annat. Jag, som sagt så kände jag ändå nej, men jag tror inte att det är att jag är stressad då. Liksom. Jag tror inte det, utan det är något.
Hur fick du till slut reda på att det var MS då?
Ja, men lite, på ett lite udda sätt. Genom en i min familj som själv utreddes för MS. Varav hennes neurolog började fråga lite om familjen och kom in på mig, frågade om han fick läsa min journal, kontaktade mig och sen kontaktade han mig och frågade om jag ville komma in på en undersökning.
Ja.
Och Där sattes det igång och under den tiden så fick jag också en tappade känseln i halva ansiktet. Mm. Inte musklerna eller så det syns inte, men som en tandläkarbedövning i halva ansiktet. Och i samband med det då fick jag göra magnetröntgen och ryggmärgsprov.
Och då fick du svaret?
Då fick jag svaret.
Ja. Hur kändes det då?
Som en lättnad.
Mm. Det är alltså, ju lite så här, tycker jag, jag har MS, vad skönt.
Nej, men så var det. Ja. Och det var jättemärkligt. Jag kan inte förklara det själv, men liksom såklart också en sorg. Jag blev ledsen liksom i stunden, men ändå en stor lättnad att det kändes som att nu får jag hjälp.
Det är skönt att få svar.
Ja, få svar. Träffa en jättebra neurolog som förklarar, liksom nästan tar mig handen och säger, det här ordnar vi. Mm. Nu kommer det, liksom, vi ska hjälpa dig och det här kommer bli bra.
Hur lång tid gick det mellan dubbelseendet och diagnosen?
Ja, dubbelseendet var i maj och diagnosen fick jag i mellandagarna. Alltså liksom samma år.
Juletider.
Ja,
okay, jag förstår. Anders Svenningsson sitter i en studio i Borås, överläkare och neurolog. Känner du igen den här berättelsen?
Oh ja, den känner jag igen väldigt väl. Och vi får ju väldigt många personer som kommer med just dubbelseende eller besvär från ögonen.
Ja. Men jag tänkte på det här med svårigheten att komma fram till en diagnos. Är det också vanligt?
Ja, det är lite vanligt kan man säga. Men jag tycker att vi blir bättre och bättre på det nu på senare år. Och det blir en allmän medvetenhet inom sjukvården kring den här sjukvården. Mm. Så jag tycker att det går fortare och fortare från det att folk får symptom och de kan få sin diagnos.
Men vad är det annars som är besvärligt med att diagnostisera just MS?
Ja, MS kan vara knepig på det sättet att symptomen inte alltid är så jättetydliga. Och som Julia sa här så är ett av de vanliga symptomen bara att man känner sig trött och inte riktigt har samma kraft i hjärnan som vanligt. Och det är många som har, som kommer att få mer tydliga symptom som kan berätta om det här under kanske flera månader och år innan. Och det är så vanligt med den typen av symptom så att där går det ju nästan inte utreda alla för MS och så. Men annars när man har tydliga neurologiska symptom så tycker jag nog att vi är ganska bra på idag på att uppmärksamma det och göra den utredning som krävs. Och det finns ju bra tillgänglighet för det numera också.
Ja. Vi får se om vårt samtal här leder till att vi får mera kunskaper. Säkert får de som lyssnar det i alla fall. Vi ska strax prata mer med Julia och Anders om MS.
Flera trafikmeddelanden följer här nu. Vi börjar på länsväg 222, Stavsnäsvägen, strax efter Strömmabron i riktning mot Stavsnäs. Där är det en grävmaskin som har fått någon typ av problem och står och blockerar ett körfält. Så räkna med att det kan bli lite hastiga inbromsningar och väjningar där. Sen på E4 E20, Essingeleden, mellan trafikplats Kristineberg och Tomteboda-kurvan, troligen närmare Tomteboda-kurvan i riktning mot Uppsala. Där är det en bil som står med punktering i höger körfält. Och utanför länet så är det rejäla köer på E18 vid Enköping i riktning mot Västerås. Det är mellan trafikplats Annelund och trafikplats Romberga, alltså mot Västerås, där det pågår sanering av diesel som har spillts på vägbanan, men också en lastbil bärgning fick jag reda på alldeles nyss och det blir långa och riktigt långsamma köer där.
Silver regn. Jag tror att hon
Lisa Nilsson, Silverregn i P4 Extra där vi pratar med Julia från Donsö som lever med sjukdomen MS, och vi har också med oss Anders som är läkare och som är expert på just den här sjukdomen. Anders Svenningsson, Julia Möller Samuelsson. Vi fortsätter prata lite grann om det här. Det här att leva med MS, det har du ju gjort nu i några år, Julia. Ja. Det har gått 5 år sedan du fick diagnosen. Mm. Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv?
Vanlig dag, jag har, förutom min familj har jag också 2 hundar.
Ja. Som och du har ett mycket. Jobb också.
Jag har ett jobb, ja. Så att, nej men, jag är ute med mina hundar, med mina barn och jobbar halvtid nu faktiskt. Så jag har kunnat, första tiden där när jag var sjuk så var jag helt sjukskriven.
Ja. För att du är trött?
Det funkar, ja, hjärnan funkar inte överhuvudtaget.
Nej.
Och så jag behövde vara hemma och förstå hur jag skulle ta hand om mig och bete mig med det här nya, min nya jag.
Ja, fatig talar man om,
ja.
Hjärntrötthet. Mm. Mm. Har du något exempel på något som förr i tiden var en baggis men som nu är svårt?
Ja, men nästan vad som helst. Alltså gå och handla, åka kollektivtrafik, åka bil och allting.
Bli intervjuad i radio.
Till exempel, men ja, vi får se efteråt.
Ja.
Men allting där jag utsätts för intryck.
Ja.
Som hjärnan liksom får jobba med att sortera.
Kan du beskriva vad det är som händer då?
Ja, men det blir liksom myrornas krig i hjärnan och det blir fysiskt, det gör ont. Alltså ljud, rörelser, intryck gör ont, fysiskt ont i kroppen och i hjärnan.
Och det är ingen huvudvärk som man tar ett par Ipren mot?
Nej,
det
nej.
Finns andra läkemedel?
Ja, just det. Mm. Nej, men så bästa botemedlet är att vara ensam ute i naturen för min del. Det är liksom det jag behöver kompensera med hela tiden.
När du fick diagnosen så var det en lättnad för dig eftersom frågetecknen då rätades ut.
Ja, absolut.
Men finns det nu en sorg över att livet inte blev som du trodde och hoppades?
Ja, absolut. Alltså, men nästan hela första året var jag liksom lite glad och tacksam. Alltså, jag var verkligen kände mig liksom lyckligt lottad och jag tyckte att jag kunde uppskatta allt som var med mitt liv och såg liksom allting. Men sen så har det ju kommit fatt mig att allt som ändå inte blev som jag hade hoppats på, med att inte kunna jobba fullt, inte kunna göra allt man vill, inte kunna göra allt man vill med sina barn framförallt. Mm. Det har varit det tuffaste nästan, att kunna vara tvingad att begränsa sig.
Ja.
Men
ändå står du här och utstrålar energi och glädje.
Ja. Ja, men jag har gjort en resa också och liksom känner att jag har ju kommit ifatt mig själv lite på den resan. Mm. Men även om jag liksom inte är så som jag var innan så vill jag väldigt mycket och vill väldigt mycket för barnen.
Har du landat i att det här är det nya normala?
Ja, men kanske nu, efter 5 år, att jag börjar landa i, även om jag fortfarande stundvis känner den här sorgen, så är det ändå att jag accepterar det och väljer att se det jag har och ändå göra det bästa med det.
Anders Svenningsen i Studio Borås. Julia fick ju sin diagnos 2020. Som vi sa här i någon bisats så har det ju hänt rätt mycket med forskningsläget kring MS sedan 1980-talet när du började. Mm. Kan du beskriva vad som är skillnaden då och nu? Skillnaden mellan då och nu?
Ja, den är ju enorm, den skillnaden. Och jag brukar ibland säga som att det är som att jobba med diabetes under tiden insulinet kom. För någonstans mitten av 90-talet kom de första medicinerna. Så att i början av 90-talet när jag började jobba med det här så fanns det ju ingenting alls att erbjuda. Och skillnaden nu från då är väl det att de fysiska symptomen, och jag tycker Julia beskriver det väldigt, väldigt typiskt där, att hon kan göra allting. Det syns oftast inte på en person med MS idag att de har sjukdomen. Därför att vi kan sätta stopp i princip för den här skovisa inflammationen som gör att man får känselstörningar och motoriska störningar, balansstörningar och så.
Skovisa sa du, det var ett ord som vi inte har använt tidigare här. Vad är ett skov?
Skov, det är det som Julia beskriver om att man får dubbelseende under en period. Och sedan så går det över av sig själv. Det är en våg av inflammation som kommer in i nervsystemet och så går den tillbaka igen. Och det gör den av sig själv då. Och det är det som är lurigt, att många kan då uppleva att det gick ju bort, det gick över, så det kan nog inte vara något farligt och så.
Och så kommer det tillbaks.
Ja, så kommer det tillbaks. Så. Och som sagt, det vi kan göra nu det är att vi kan liksom helt i princip ta bort den tendensen att få skov. Ja. Så att man behåller sina fysiska förmågor väldigt bra, men just den här generella påverkan på liksom, toppenergin, turbon i hjärnan, den är jättesvår att riktigt bemästra med läkemedel.
Men om man inte tar läkemedel, vad händer om man inte får behandlingen, om MS:en får härja fritt?
Nej, men då är det ju en väldigt tråkig sjukdom. Då kommer det att komma nya sådana här episoder som till slut kommer att sätta spår i form av nedsatta funktioner och förmågor rent fysiskt och även kognitivt då, alltså tankeförmågan. Och på lite längre sikt så kommer sjukdomen att gå över i någon form av, som vi ser, progressiv, en gradvis försämring. Ja. Och då kommer allt det här som man associerat med sjukdomen, att det skulle vara rullstolen och så. Men vi tror ju väldigt mycket på att det kommer inte ske så för de allra flesta nu med MS.
Men kan man bota MS?
Ja, bota är ju, det är lite grann en semantisk sak. När är något botat? Om man tänker så här att man ger en behandling och så kan man sluta med den behandlingen och så blir man aldrig liksom påverkad igen, så kan man nog säga att det är, ja, vi tror att vi kan bota den. Faktum är att vi kan bota den för de som har den mest aktiva svåra formen. För dem erbjuder vi någonting som heter autolog blodstamcellstransplantation. Och då är det en ganska tuff behandling med cellgifter som man ger. Och man får verkligen liksom gå igenom en riktig holmgång av behandling då under några månader. Men där talar vi faktiskt om att man botar sjukdomen. Men behandlingen är inte helt ofarlig, så att vi vill ju inte ha det, ta fram den. Nej. Om det inte är nödvändigt.
Är det det som du och dina forskarkollegor har kommit fram till? Ni började alltså behandla MS-patienter med någon medicin som används bland annat till reumatiska sjukdomar, men som inte var en MS-medicin egentligen.
Ja, det stämmer. Det är inte den behandlingen, utan det är en annan, så att säga, antikroppsbehandling som vi blev varse från andra studier, faktiskt inte vi som har kommit på att den funkar vid MS, men att den var väldigt verksam, och det var på runt slutet av 00-talet 2008, mer exakt, som det publicerades data på den här antikroppen. Men företaget valde att inte utveckla den vidare av många olika skäl som vi inte ska gå in på. Och vi fångade upp det väldigt tidigt och började göra egna studier på det, och det har visat sig vara väldigt, väldigt effektivt. Och faktum är att de flesta personer med MS idag i Sverige står på den medicinen, och det fungerar väldigt, väldigt bra.
Jämförelsen med diabetiker kanske är relevant här då, tror du? Att man, jag menar, diabetes kan man ju inte heller bota, men man kan leva med det.
Ja, absolut. Så är det. Så är det.
Julia, vi ska börja närma oss en avrundning här. Du har berättat om ditt liv, hur det ter sig i vardagen. Du har varit på begravning idag, du är ganska glad. Du har suttit i radion en halvtimme. Hur kommer du att märka av det i kroppen och hjärnan efter det här, tror du?
Jag kommer behöva återhämta mig. Och då kanske det inte är en fysisk vila, utan lugn och ro och inte så mycket intryck.
Ska du gå ut med hundarna?
Ja.
Jag kan tänka mig det. Det brukar kunna vara en bra avkoppling. Ja, det beror ju lite på hunden förstås.
Ja, i och för sig. Det är en av dem är en valp, så att det är inte så mycket avkoppling. Men emellanåt blir han också trött.
Ja, det låter fint. Tack så mycket för att ni kom och gav oss lite nya kunskaper och inblickar, framförallt i hur sjukdomen MS fungerar och hur det är att leva med den. Julia Möller Samuelsson, professor Anders Svenningsson.
Tack så mycket.
Fint att ha er här en stund.
Tack för idag.
Tack mycket.
Sabrina Carpenter tar sig en espresso i musikalisk form, vilket påminner mig om att jag nu kan ta en snabb kaffe medan Carina Segura Holberg ägnar sig åt att berätta senaste nytt från Ekot.
En 15-årig pojke åtalas misstänkt för mordet på en man i 30-årsåldern som skedde på en gångbana i Norrköping i slutet av mars. 15-åringen ska inte haft någon relation till offret och han ska ha filmat delar av mordet enligt chefsåklagare Robert Eriksson.
Delar av gärningen är filmad och filmen är påträffad i en tilltalades telefon.
Det var strax efter 16:30 på söndags eftermiddagen den 30 mars i år som den 31-årige mannen utsattes för en överraskande attack vid Åbackarna. Han fick flera knivhugg mot sin kropp enligt åklagaren som säger att det inte har funnits någon tidigare koppling mellan den misstänkta mördaren och offret.
Som tilltalad själv beskriver det så söker han ju upp en för honom okänd person. Motivet verkar vara att han vill döda någon medmänniska.
Har han blivit uppmanad till det här utan någon?
Det finns inga digitala spår på sådant fall. Det finns ingenting som tyder på att någon uppmaning eller annat.
Den misstänkte pojken som har erkänt mordet kunde gripas 3 dagar efter gärningen. Bland annat genom att han observerats på en övervakningskamera en bit ifrån brottsplatsen. Undersökningar har visat att pojken inte led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Vad åklagaren ska yrka på för straff vill han återkomma till vid rättegången som ska hållas inom 2 veckor.
Reporter Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland. En 16-årig pojke begärs häktad misstänkt för ett mordförsök efter en skjutning i närheten av Grästorp tidigare i veckan, rapporterar P4 Skaraborg. Det var i tisdags morse som polisen larmade om skottlossningen. 16-åringen som greps i anslutning till brottsplatsen skadades lindrigt och fördes till sjukhus. Polisen har tidigare uppgett att de misstänker att skottlossningen kan vara kopplad till gängkonflikter. Häktningsförhandlingarna hålls under eftermiddag. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skulle hålla sitt stora tal på Socialdemokraternas kongress idag stördes det av klimataktivister. Aktionen kunde snabbt avbrytas. I talet målade Magdalena Andersson upp en dyster bild av framtiden och sa bland annat att vi står inför en tid där kriser och omvälvande skiften riskerar att bli det nya normala. Finansinspektionen varnar idag för bedrägerier där gärningsmännen påstår sig arbeta för just Finansinspektionen. I bedrägeriförsöken som har utförts via telefon eller mejl erbjuder bedragarna till exempel hjälp med att få tillbaka pengar som man förlorat vid tidigare bedrägerier. Enligt Finansinspektionen kontaktar man aldrig konsumenter i sådana ärenden. Och det avslutar Ekots nyheter klockan 2 som du fick av Carina Segura Morberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
P4 Extra ska frossa i bra barnböcker och så ska vi berätta om de allt kraftigare protesterna mot turister i Sydeuropa. Uno Svenningsson kommer hit på visit med lite ny musik i bagaget, det blir kul. Och så härnäst ska vi prata om nya tyska tongångar under förbundskansler Friedrich Merz som i veckan mötte Volodymyr Zelensky och bland annat lovade mer och bättre stöd till Ukraina.
Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
På E18 i Enköping mellan trafikplats Annelund och trafikplats Romberga i riktning mot Västerås. Där pågår fortfarande sanering av diesel som har spillts ut på vägbanan och det är också en lastbilsbärgning som verkar pågå där. Det är så att det blir långa och långsamma köer på grund av det och man får räkna med att det kanske pågår ett litet tag till där. Ingen tydlig prognos dessvärre. E18, det är Enköping mellan Annelund och Romberga i riktning mot Västerås. Sanering av diesel och lastbilsbärgning som pågår där och det gör att det blir långa och långsamma köer.
Avicii, Hey Brother, det är Dan Timinski som sjunger den låten för dig här i P4 Extra, där jag står på pass vid min mikrofon för att berätta om stort och smått i Sverige och världen. Och nu har jag bestämt att vi ska prata lite grann om Tyskland och om Ukraina. Ukrainas president Zelensky fick ju i veckan löften om än mer hjälp i kriget mot Ryssland när han träffade den tyske förbundskanslern Friedrich Merz för första gången sedan Merz tillträdde då. Och Friedrich Merz markerade dessutom en kursändring gentemot sin företrädare Olaf Scholz. Så det har varit en händelserik vecka ska det väl heta inom den tyska politiken. Jag frågar Daniel Alling, vår Tysklandskorrespondent. Har du det?
Det tycker jag man får säga, Erik, och det handlar ju inte bara om Ukraina och Rysslandsfrågan utan även när det gäller Merz uttalande om Israel, som har varit betydligt mer kritiska den här gångna veckan än vad Tyskland brukar ha för uttalanden mot Israel. Dessutom har han ju sedan länge också kritiserat USA och Donald Trump. Så alla de här tre pelarna som den tyska utrikespolitiken har byggt kring, bra relation till USA, hyfsade relationer till Ryssland, gasimporter därifrån och så, och även den här självklara stöttandet av Israel, alltid alla de här tre på något sätt är under omförhandling, kan man säga.
Och lite skarpare linje då, enligt många bedömare, om man jämför med hur det var under Olaf Scholz.
Ja, det som hände då för en vecka sedan, ungefär i måndags var det, så uttalade sig Merz då innan Zelensky kom och sa att det finns inte längre några räckviddsbegränsningar för tyska vapen som Ukraina får. Det vill säga, de kan skjuta vart som helst med de här vapnen, även mot militära mål inne i Ryssland. Det har man fått i begränsad omfattning tidigare, gick Scholz med på, men nu tog Merz helt bort de här räckviddsbegränsningarna. Det är ju någon form av kursändring. Sen säger ju kritikerna förstås att ja, men Ukraina har ju inga tyska vapen som når särskilt långt in i Ryssland, så i praktiken spelar det ingen roll. Men hur man än vrider och vänder på det så är det en retorisk förändring som kanske så småningom tyder på att Tyskland kan vara berett att leverera den här berömda roboten Taurus, som ju har pratats om så väldigt länge, som Tyskland har, som skulle kunna nå ända till Moskva till exempel, om Ukraina fick den. Om det går så långt får vi se, men den retoriska kursändringen både i den här frågan och i Israelfrågan och i någon mening också i USA-frågan är tydlig sedan Merz tillträde, tycker jag.
Vad var det han sa om Israel då?